Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
Bryssel, 24 december 1654. Klockan har blivit 9 på kvällen. Mörkret har sedan länge sänkt sig och gatorna ekar tomma. Annat var det igår när drottningen anlände till staden via floden, framför i en förgylld galär. Då var hela Bryssel upplyst av facklor i hennes ära och staden var på fötter för att fira hennes ankomst. Men nu ska hon göra något som inte ska komma till allmänhetens kännedom. Inte än i alla fall. Under stort hemlighetsmakeri har förberedelserna gjorts. Och nu har 7 personer samlats i ärkehertigens slottskapell. De är här för att utföra en ceremoni. Den är kort och enkel. Men när akten är över bryts vinterkvällens svärta och stillhet av ett färgsprakande fyrverkeri och dånet från kanoner. Människor lutar sig ut genom sina fönster för att se vad som pågår. Men någon förklaring till uppvisningen syns inte till. Innanför kapellets väggar är det annorlunda. Där vet man att något har hänt som kommer skaka om hela Europa. Drottning Kristina har blivit katolik.
Det här är berättelsen om drottning Kristinas liv efter abdikationen. En monark utan land men med grandiosa drömmar. Som befriad från sitt rike blev en kringflackande kunglighet. Lika hyllad och ärad som föraktad och förtalad.
Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
Svenskarna har knappt hunnit smälta den första bomb som drottning Kristina släppte för några månader sedan. När hon en sommardag tog kronan från sitt huvud och vinkade tack och farväl till sitt kungarike. Att hon som är dotter till hjältekonungen Gustav den andra Adolf och barnbarnsbarn till den stora landsfadern Gustav Vasa bestämde sig för att abdikera och sätta punkt för sin ättstid på tronen sände en rungande chockvåg genom Sverige. Och nu, en mörk julaftonskväll bara ett halvår senare, kommer nästa sensation. En vars skalv inte ska stanna vid landets gränser utan eka över hela kontinenten. Att Kristina lämnat kronan och religionen bakom sig betyder inte att hon tänkt överge varken sin kungliga status eller sina drömmar. Hon har bara en annan vision för sitt liv än att vara Sveriges drottning. Hon vill vara en del av det storpolitiska spelet på kontinenten. Och nu har hon gjort sitt första drag. För när det blir känt att den 28-åriga Kristina hängt av sig sin tro kliver hon över på andra sidan i den såriga religionskonflikt som kommit att splittra Europa. Ett lagbyte som kommer ge drottningen nya allierade och nya fiender. Men innan vi följer henne på den resan kanske vi ska påminna oss om vem det är vi har att göra med. Vem är det som tagit steget in i den katolska trosvärlden och nu gör sig redo att erövra den jordiska? Vi säger det direkt. Hon borde ju varit en pojke. Det är vad alla har längtat efter. Hennes föräldrar och hela riket. Det är en prins man vill ha. En gosse som ska föra Vasa-dynastin vidare på den svenska tronen. Men istället är det ett lurvigt litet flickebarn som föds en iskall decembernatt på Stockholms slott 1626. Fast hon är frisk och stark. Det är trots allt en tröst för föräldrarna, Gustav den andra Adolf och hans drottning Maria Eleonora, som redan tvingats genomgå den sorgesamma akten att begrava flera barn som dött i späd ålder. Men Kristinas pappa kommer inte få se sin dotter växa upp. Bara några år senare rider han in i dimman i det som ska bli hans sista strid, i slaget vid Lützen, och stupar där. Kvar blir ett faderlöst barn, en förtvivlad änka och ett land utan kung. Men Gustav Adolf har ändå hunnit kratta manegen för sin dotter, fått henne utnämnd i tronarvinge trots att det är manlig tronföljd som egentligen ska gälla. Så den knappt sexåriga Kristina utropas till ny regent. Och det är inget oviktigt pytterike hon ska styra, utan en av Europas mäktigaste nationer.
Sverige under hela 1600-talet är ju ett mäktigt rike i hela Europa och är den protestantiska, viktigaste protestantiska makten.
Det här är Erik Petersson, historiker och författare till boken Drottning utan land, Kristina i Rom.
Och Sverige är ju någonting helt annat än vad det är idag vid den här tiden. Vi måste tänka det som en naturlig del att Finland är en del av det svenska riket. Det finns inte ett Finland, ett Sverige, utan Sverige är Sverige-Finland. Och under stormaktstiden som vi är nu, då kommer vi lite senare erövra Skåne, Blekinge, Halland, Gotland, massvis av andra områden i Baltikum, Tyskland. Så alla de läggs till under 1600-talets lopp, kan man säga. Från svenska statsmaktens sida försöker man få kontroll över hela Östersjön. Det är ambitionen, att få all kust runt hela Östersjön till det svenska riket. Om man håller på nästan lyckas.
Det dröjer såklart ett tag innan Kristinas nätta axlar ska bära den verkliga bördan av ett stormaktsrike. Men redan nu börjar hennes skolning. Den som ska förbereda henne för att bli Sveriges monark. Kristina ska i framtiden få både makt och medel för att bygga sitt hov efter eget huvud och kommer styra sitt land som enväldig härskare. Det borde vara mer än nog för de flesta, men inte för den här drottningen. När Kristina väl blir myndig och installeras på tronen dröjer inte länge förrän känslan kommer krypande hos henne. Hon vill inte ha det här jobbet. Anledningarna är flera.
Dels har du den här religiösa frågan. Hon är väldigt intresserad av olika former av kristendom, som vi tycker är ganska givet att det är inte så jättestora frågor. Så, men på den här tiden på 1600-talet var det verkligen vattendelare. Man var katolik, eller man var protestant eller man var ortodox. Det var jätteskillnad. Sen har hon i sin roll en förväntan på att gifta sig, skaffa arvingar. För Sverige är ju en arvsmonarki och hon vill inte gifta sig. Så det blir en total konflikt. Hon vill verkligen inte gifta sig. Och sen har hon ju massa andra förklaringar ovanpå det. Framförallt så är det ju att hon tänker att en man skulle kunna leda Sverige bättre i krig. Det är det som hon för fram som förklaring till inför riksrådet och varför hon vill avgå.
Men Kristina drömmer inte bara om ett liv fritt från pressen och föra blodslinjen och krigen vidare. Hon vill möta annat, andra vyer, människor och tankar än det som står att finna i det kulturellt torftiga Sverige. Så samtidigt som åren går och Kristina motvilligt styr sitt rike smider hon planer för sin exit. Hon gör sin kusin Carl Gustav till arvfurste och får steg för steg det styrande rådet och motvilligt acceptera hennes krav på att få abdikera. Det är inte lätt, men Kristina har en vilja av hårdaste stål. En vilja som männen i rådet till slut tvingas böja sig för. En högtidlig och allvarsam stämning råder bland de dignitärer som samlats i rikssalen på Uppsala slott den 6 juni 1654. Framför dem på tronen sitter deras härskarinna. Huvudet är prydd av den gyllene kungakronan och på hennes axlar vilar den purpurfärgade kröningsmanteln i silkessammet. Två tunga föremål i både vikt och symbolik som hon nu äntligen ska befrias från. Hon håller ett kort tal om sitt beslut och sen kommer den. Kristinas sista befallning som Sveriges regent. Att de ska lyfta kronan från hennes huvud. I salen rullar tårarna ut med åskådarnas kinder. Vasaättens epok på den svenska tronen är avslutad. Några timmar senare kröns hennes efterträdare i Uppsala domkyrka. Och kusin Carl Gustav blir Carl den tionde Gustav, kung av Sverige. Ett utfall ingen utomstående kunnat förutspå, men som de båda huvudpersonerna verkar mer än nöjda med. Och Kristina kan inte tygla sin otålighet över att få påbörja sitt nya liv. Trots att kröningsfesten fortfarande pågår, och trots att det är sen kväll och regnet strilar ner från en mörk himmel, bestämmer hon sig för att bryta upp. Ger order om att göra i ordning hästarna. Den pinfärska svenska kungen lämnar då sin egen fest för att följa henne en bit på vägen. Den korta försommarnatten övergår snabbt i dag och gryningen som kommer symboliserar starten på en ny era för de bägge. Strax ska de ta farväl. Carl Gustav, han som nu fått Kristinas rike till skänks, ska rida tillbaka mot sina nya plikter. Och drottningen ska mana på sin springare och resa vidare mot en ny, okänd framtid. Ja, nu är Kristina äntligen lösgjord från det kungliga oket. Och nu ligger världen öppen för henne. Men hur ser hennes plan egentligen ut? Vad ska hon ta sig för?
Hon har sagt att när hon lämnar tronen då kommer hon åka ner på kontinenten och uppsöka olika spa-anläggningar. Framförallt i Nederländerna finns det sådana spa-anläggningar där man kan dricka hälsosamt vatten eller sånt vatten som man tänker är hälsosamt. Men de flesta tänker nog att hon ska bosätta sig i något av sina underhållsländer, så kanske i Norrköping eller nere på Öland eller något av slotten i de områdena. Skaffa sig ett litet hovliv, leva tillbakadraget. Det är ungefär där man tänker sig.
Men Kristina åker inte på spa och inte till Norrköping eller Öland heller för den delen. Hon vill ut på kontinenten och där, långt hemifrån, kommer hon att bli kvar. Och hon må inte längre ha något land, men det är likväl som drottning Kristina lämnar Sverige. Sin kunglighet har hon inte tummat på och hungern efter ära och nya triumfer är kanske starkare än någonsin. Hon vill vara med och skriva Europas historia. Och som en nattfjäril som söker sig mot ljuset kommer hon gång på gång söka sig mot händelsernas centrum. Men flyger man nära elden är det lätt att bränna vingarna. Och bränna sig, det gör hon. Snabbare än hon kanske kunnat ana.
Ni ska veta att drottningen, som man talar så mycket om, blott har okunnighet alena. Hon har inte någon egenskap värd det minsta av det beröm som man skänkt henne. Hon har ingenting i sin person som inte är löjligt. Och av alla varelser man någonsin skådat är hon den mest dåraktiga. Den skändligaste kopplerskan i världen skulle rodna om hon hörde bordelluttrycken hon ständigt har på läpparna.
Ja, i så här osmickrande ordalag beskrivs drottning Kristina i några av de nidtexter som börjar valsa runt i Europa strax efter att hon lämnat Sverige. Det är en klassisk smutskastningskampanj med ett enda syfte. Att desarmera den frifräsande drottningen innan hon hinner bli en oönskad maktfaktor. För även om Kristina i den här stunden inte har framtiden utstakad för sig, tvekar hon inte att lägga sig i andra länders affärer. Trots att det 30-åriga kriget vid det här laget har gått mot sitt slut, är det ingen fredlig kontinent Kristina ger sig ut på. Ett annat krig har brakat loss, den här gången mellan stormakterna Frankrike och Spanien. Och i den konflikten ser Kristina sin chans att göra en diplomatisk insats, som fredsmäklare.
Antagligen försöker hon få politiska fördelar och eventuellt ekonomiska fördelar. För lyckas hon förhandla fram en fred, då kan ju hon använda det sen till sin egen fördel. Men det blir ingenting med det. Det strandar innan hon ens har hunnit börja.
Det blir alltså snabbt tydligt att Kristina är ett kringresande potentiellt politiskt problem. En envis och uppmärksamhetstörstande utmanare som henne vill ingen härskare få in i sitt revir. Så för en drottning som vägrar böja på nacken för någon annan än Gud finns det bara ett ställe att åka till. Platsen dit alla vägar sägs bära. Rom. Men för att komma dit är det något hon behöver beta av först. Det är år 1654 det sker. Det där oerhörda som vi började den här historien med. När fyrverkerierna lyser upp Bryssels natthimmel på julaftonskvällen har drottning Kristina konverterat till katolicismen.
Hon själv säger i sin självbiografi att hon har haft de tankarna länge innan. Men det kan också vara så, och det finns flera andra som säger det, att nej, men hon är mer intresserad av att komma till Rom på lite sikt. Och då förstår hon, eller har det i tanken, att ja, men man kan inte komma dit som protestant. Det går liksom inte. Sitta i påvenstad och vara protestant, no no. Så att det skulle ju kunna vara så att hon gör det mer som en politisk eller ett övervägande för att ta sig vidare. Men i sin självbiografi så hävdar Kristina själv att det berodde på att hon var, fick en religiös kris egentligen redan som barn, hävdar hon i självbiografin.
Men om Kristina trodde att hennes tro var något privat mellan henne och Gud, då misstog hon sig. För det här ska trumpetas ut för hela världen. Så ett knappt år senare, i november 1655, repriseras ceremonin i betydligt större skala inför en diger publik i det som idag är österrikiska Innsbruck. Sen sprids nyheten som en löpeld över Europa. Och det är århundradets skop.
Det är ju ungefär som att någon sån här Al-Qaida-ledare skulle bli kristen eller Netanyahu skulle gå till islam helt plötsligt. Alltså, men samtidigt så är inte det är inte tillräckligt på något sätt, för det är så fundamentalt in i samhället och hur saker och ting fungerar. Alltså, vi har nästan ingenting som är så radikalt man kan göra att det motsvarar vad det här är på 1600-talet. För det genomsyrar allt vem man är, ses som moraliskt och mänskligt, politiskt och vilka allianser man därmed kan ha och var i världen man kan befinna sig. Så det är nästan svårt att ens göra en modern jämförelse av hur radikal den här förändringen är som Kristina gör.
Ja, ni fattar. Det finns inga gränser för det sensationella i det som har hänt. Den tro som hennes beundrade pappa gick i döden för har Kristina lagt av sig som en gammal tröja. Och när hennes konvertering nu blivit offentlig kan hon äntligen göra sin entré i katolicismens hjärta.
Rom, 23 december 1655. Ett måntäcke har lagt sig som ett grått lock över himlen. Men inte ens det kan dämpa känslan av att det är en gudabenådad dag. Och hela Rom är med på noterna. Alla som bor längs processionsvägen har fått order att smycka sina hus, väggar och fönster. Och påven har kungjort att det här ska vara en festdag för alla. Intåget ska bli ett stort skådespel. Och drottning Kristina har rollen både som hyllad celebritet och som trofé som ska visas upp för världen. I sadeln på en vit springare gör hon sin entré genom en av stadsportarna och en väldig kortege bestående av alla Roms upphöjda personer följer henne på vägen. Drottningen själv är inte prålig. Hon är bara en kort liten figur klädd i mörkgrå kappa och en stor hatt med en svart plym som vinkar i vinden. Men ändå faller allt ljus på henne. Sakta rör sig tåget mot sitt mål, den stora Peterskyrkan. När Kristina väl är framme och suttit av sin häst skjuts det salut från kastellet. Den katolska världens mest storslagna rekryt har officiellt anlänt.
Kristinas ankomst till den eviga staden är såklart en enorm propagandaseger för påven och hela den katolska världen, som måste mjölkas på alla tänkbara sätt.
Kristina, den här drottningen av Sverige, som fortfarande är någon sorts pseudomonark. Hon är ju inte riktigt en vanlig person ändå, även om hon kanske har avsagt sig den politiska makten. Hon, som är ju dessutom dotter till den här vinnaren i 30-åriga kriget, protestantiska Gustav II Adolf, hon väljer att gå över till den katolska sidan. Alltså det är ju PR deluxe, det är bara rakt in i vad man önskar att någon skulle göra. Det är ju bättre än vad man hade kunnat titta på.
En ny Kristina är född och hon behöver lära sig att manövrera i Roms seder och bruk. Påven verkar tycka att det vore bra om den nyanlända Kristina hade någon att hålla lite i handen. Så med delikat fingertoppskänsla väljer han ut en hyfsat ung kardinal som ska bli hennes guide in i det romerska livet. Han heter Decio Asolino, ett namn som från och med nu och för alltid kommer förknippas med vår huvudperson. Kristina har aldrig varit särskilt brydd om sitt yttre. Det kvinnliga modet med hårt snörda liv och långa vida kjolar som är svåra att både gå och rida i har hon vägrat underkasta sig. Det mörka håret binder hon ofta upp i två enkla ringlade flätor eller täcker sitt huvud med en manlig peruk. Att pynta och kroma sig är helt enkelt inte hennes grej. Men nu, när hon landat i Rom, noterar människor omkring att något har förändrats. Kristina bär djupare urringningar, piffar sig lite mer än vanligt Helt enkelt som vilken nykär person som helst som vill visa upp sig från sin bästa sida. Och kanske är det precis det hon är. Förälskad. För flera forskare menar att romantik har uppstått mellan Kristina och hennes romerska vägvisare, kardinal Asolino. Att de två har en djup och kärleksfull relation står utom tvivel. Om de till och med ligger med varann kan vi däremot inte säga. Kardinalen är trots allt en prästvigd katolik och ska enligt reglerna leva i celibat. Och även om det viskas och sladdras om Kristinas sexkapader finns det inga bevis för att hon inte är det hon själv beskriver sig som. En jungfru, livet igenom. Men romanser vet vi att hon har haft, också innan mötet med sin Decio. I ungdomen svärmade Kristina för sin kusin Carl Gustav, han som hon nu gett sin krona till. Och hon verkar också ha varit kär i en kvinna. Den vackra adelsdamen Ebba Sparre, som hon delat sängkammare med och som hon i ömsinta brev kallar för Bell. Rykten om att Kristina förför både män och kvinnor florerar redan i hennes samtid. Och senare har även historiker grävt i frågan om drottningens sexualitet, utan att komma fram till något bergfast svar.
Ja, där är ju forskningen väldigt oense. Det är ju svårt att få någon slutgiltig, vad ska man säga, man kan inte nå fram till en sanning i hur Kristinas sexualitet var och vad hon sen valde att spela ut i verkligheten.
Hur mycket av skvallret om Kristinas sex- och kärleksliv som når påvens öron är svårt att säga. Men en sak är säker. Han har helt andra planer för sin berömda konvertit än att hon ska ägna sig åt passion och förlustelser.
Ja, men han tänkte ju att hon skulle bli en from katolik, någon som han kunde visa upp i olika sammanhang, som kunde leva ett stillsamt tillbakadraget liv, kanske i ett kloster i Rom rent av, som kunde komma på mässor, kunde visas upp när påven hade andra diplomatiska besök och så, kanske också användas i andra representativa sammanhang.
Men den katolska världens PR-succé, deras allra högst värderade trofé, är inte sugen på ett enkelt liv i religiös kontemplation. Hennes väsen är vänt mot något annat. Och nu spritter det i henne. För äntligen har hon gjort sig kvitt det stränga, simpla, sömniga Sverige och istället slagit sig ner i det vackra, kulturellt upphöjda Rom. En plats som pulserar av liv och som kan ta andan ur den mest beresta besökare. Här finns barockens sinnliga konst och storslagna arkitektur, men också musik i världsklass, fester att gå på och människor att träffa. Den knappt 30-åriga Kristina är inte sen att ta för sig av allt det goda stan har att erbjuda. Men inte bara för det rena nöjets skull. Hon vill etablera sin ställning här och öser ur sig pengar på påkostade bjudningar och en stor hovstab. Men smakar det, så kostar det. Så mycket att det snart börjar eka tomt på kontot. Under förhandlingarna inför abdikationen lyckades Kristina få till en fenomenal ekonomisk deal. 200 000 riksdaler per år ska hon inkassera hemifrån Sverige. Det är en enorm summa som räcker gott och väl för att Kristina ska kunna fortsätta sitt kungliga levande. Om pengarna bara kommer som de ska. Men det gör de inte. För på Kristinas gamla hemmaplan har man mer brådskande saker att hantera än att försörja sin förlupna drottning.
Det som händer är att det blir krig direkt när Karl XIII Gustav går upp på tronen istället för Kristina. Så han leder in Sverige först i ett polskt krig och sen i krig med Danmark, och det är där han går över bält och så. Och alla de här kostar ju jättemycket pengar, alla de här krigen. Så det gör att svenska statskassan blir helt barskrapad egentligen. Allting går till armén, allting går till officerare, kanoner, vapen, ammunition. Ja, så det finns i princip inga pengar till Kristina och till såna här extravaganser. Och sen tror jag också det finns en ovilja från kungamaktens sida, från Karl XIII och Gustavs sida, att stötta henne. Efter att det har blivit känt att hon har blivit katolik, så blir också viljan att verkligen prioritera henne, det blir ju minskad, kan man ju säga tydligt.
Och det här är ett stort problem. Utan pengar kan inte Kristina fortsätta sitt liv som flådig drottning i exil. Men så uppenbarar sig en möjlighet. En som skulle kunna lösa alla hennes ekonomiska bekymmer, men också tillfredsställa Kristinas äregirighet. Den svenska kronan lyfte hon med glädje av sig. Men nu gör hon sig beredd att gripa efter en annan.
Medelhavet, juli 1656. De fyra ståtliga fartyg som i sommarhettan gett sig av från Italiens kust har bara en uppgift. Att förflytta en förnäm passagerare över havet så bekvämt och ståndsmässigt som möjligt. Hennes hytt är praktfullt inredd, helt i kungligt rött. Väggarna är täckta av rött sidentyg. Hennes säng är omgiven av röda sammetsgardiner. Och den tronliknande stol som ställts in är också klädd i rött sammet. Under däck, däremot, finns inte någon tillstymmelse till lyx. Här finns skeppets motor, galärslavarna. Dömda förbrytare och krigsfångar som dag och natt drar de tunga årorna fram och tillbaka till ljudet av trummor och pisksnärtar. Bara genom århålen släpps lite ljus in. Annars är det mörkret och fukten som dominerar här. Men årtag efter årtag förs drottning Kristina mot sitt mål.
Det är påven som frikostigt lånat ut delar av sin flotta till Kristinas resa över havet. Till honom har hon sagt att hon bara måste sticka från stan lite snabbt för att styra upp sina finanser och ducka ett pestutbrott som är antågande. Det är inte osant, men huvudsyftet med resan är i själva verket något helt annat. Något som påven absolut inte ska veta. Efter 9 dagar till sjöss landstiger Kristina i södra Frankrike och ilar därifrån snabbt vidare norrut mot huvudstaden, där ett viktigt möte väntar med en av Europas mäktigaste män. Sommarvärmen hänger fortfarande kvar när Kristina rider in i Paris på en grå skimmel den 8 september 1656. Hennes ankomst firas med ett veckolångt pärlband av ceremonier, tal, konserter, banketter, balletter och visiter. Men hon har inte rest så här långt för att dansa och dricka vin. Hon har ett pressande ärende. På pappret sitter den unga kungen Ludvig den 14 högst upp i den franska samhällspyramiden. Men den som på riktigt håller i trådarna är den man Kristina är här för att träffa. Landets första minister, kardinal Mazarin. Han och Kristina har nämligen i hemlighet börjat skissa på ett projekt som Kristina nu är här för att rita upp ordentligt. Och när högtidligheterna är överstökade är det äntligen dags att komma till saken. Och saken, den är inte liten, utan något som, om den blir verklighet, kommer sätta hela Sydeuropa i gungning. För det som Kristina och kardinal Mazarin har börjat koka ihop är inget annat än en regelrätt invasion. Ett fientligt övertagande av en annan stat, Neapel.
Kungariket Neapel är ett självständigt, på pappret självständigt, kungarike som upptar egentligen hela södra italienska halvön. Men det kungariket, det står under Spaniens beskydd, kan man kalla det, eller kontroll, beroende på hur man ser det. Och det är ju det här som gör att Frankrike blir intresserat av det här. För man tänker att det här kungariket, om man lyckas erövra det, då har man en förhandlingsbricka i det stora kriget som ju pågår mellan Spanien och Frankrike fortfarande, som vi minns. Och då hoppas man ju att man kan använda det här som en bricka i spelet.
Kristina har alltså kastat sig huvudstupa och helhjärtat in i konflikten mellan två av Europas stormakter. Varför då, kan man undra?
Alltså jag tror det har två skäl. Det ena är ekonomiskt, att hon ger sig in i det här Neapel-äventyret. För att hon tänker att hon skulle kunna bli kung över ett nytt land. Och därmed ha sin egen förmögenhet eller inkomst säkrad. Så det är den ena. Och den andra tror jag bara att hon vill ha lite äventyr igen. Hon vill ha lite av den här makten, den här spetsen av tillvaron. För hon skriver flera brev i den här tiden att hon hatar lugnet, hon älskar stormen. Det är det som är vad hon vill ha i livet.
Sagt och gjort. Kristina och kardinalen mejslar fram ett avtal. Neapel ska invaderas inom ett halvår. Fransmännen ska stå för soldater och vapen. Kristina ska leda fälttåget och bidra med politisk tyngd. Använda sitt imponerande nätverk för att se till att det här vådliga företaget får stöd från rätt håll. I utbyte ska hon få den otrovärda titeln Drottning av Neapel på livstid. Den dag hon dör ska kronan lämnas vidare till Frankrike. Det är ett upplägg som passar Kristina perfekt. Hon ska få regera utan bekymret som plågade henne hemma i Sverige. Förväntningarna på att gifta sig och leverera arvingar.
Hennes inställning ska jag säga, till äktenskapet är baserad på där hon är uppfostrad i. Och det är ju att vara den som bestämmer. Och hon är uppfostrad i rollen av att en dag ta över tronen. Och när hon inser sen att det här med äktenskap innebär att hon måste underställa sig mannens vilja. För det är ju så äktenskapet är konstruerat, att det är en hierarki och det är mannen som bestämmer över kvinnan. Och samma sak hade gällt om hon valde att gifta sig som drottning eller som regent. Hon kommer få avsäga sig makt, hon kommer inte få den ställning som hon är uppfostrad i, så blir det mer och mer oförenligt med henne. Och så säger hon till slut i riksrådet att nej, jag vill inte gifta mig med någon. Och det kommer inte ändra sig. Så, punkt.
En dröm är alltså på väg att gå i uppfyllelse. Men det är viktigt att ingen får veta vad som är görningen. Och det är bara en liten betrodd skara människor som känner till operationen. Men en av dem borde hon inte ha litat på.
Slottet Fontainebleau, Frankrike, 10 november 1657. I 2 timmar har de vankat runt tillsammans i ett av slottets gallerier. Drottningen och hennes hovstallmästare, Marquis Monaldesco. Väggarna i salen är täckta med jakttroféer. En rad av kronhjortar blickar ner på dem med sina döda, svarta ögon. Och markisen börjar själv känna sig som ett byte på väg att fällas. Han har försökt resonera med henne, lägga fram sin version av vad som hänt. Men hans ton har blivit allt mer desperat, rösten allt mer darrande. I skuggorna står 4 gestalter, 3 män med dragna värjor och en präst. Nu vänder sig drottningen mot dem. Jag överlämnar denne man åt er, säger hon. Förbered honom för döden. Sen lämnar hon rummet. Markisen kastar sig för prästens fötter, ber honom vädja till drottningen om barmhärtighet. Men hennes beslut står fast. För den som förrått drottning Kristina av Sverige finns ingen nåd att finna.
Ja, att hemlighålla planer av den här magnituden visar sig lättare sagt än gjort. För i månader har det gått rykten. Vad som är på gång har sipprat ut. Och Kristina är säker på att läckan måste finnas i hennes närmaste krets. Efter att snillrikt ha gillrat en fälla har hon förstått vem förrädaren var. Hennes egen hovstallmästare, markisen av Monaldesco. Sen har hennes dödsdom fallit. Och det som sker nu blir ingen snabb och prydlig avrättning, utan en grym historia som slutar med att markisen, efter att flera gånger har huggits med svärd, lämnas och sakta blöda ihjäl på golvet i den franska kungens ståtliga galleri. Att döma markisen till döden, det är något Kristina har all rätt att göra. Tycker hon i alla fall.
Om man tänker straffmässigt så är ju Kristina fortfarande en suverän monark, inte underställd någon. Och då så ser hon det som att då har hon rätt att döma en förrädare, en landsförrädare skulle dömas till döden. Och hon ser Monaldesco som en landsförrädare gentemot henne som monark.
Men omvärlden har inte riktigt samma syn på det hela. Det de ser är inget annat än ett mord, beordrat av den svenska drottningen och dessutom utfört inne i den franska kungens palats. Det blir en enorm skandal som kardinal Mazarin desperat försöker krishantera. Han vill få Kristina att neka till all inblandning i den här blodiga soppan. Men det vägrar hon. Kristina tänker varken be om ursäkt eller ljuga. Hon står för det hon har gjort. Kanske var det ursinnet över att något som hon så starkt önskade vreds ur hennes händer som fick henne att se till att svärden stacks genom den svekfulla hovstallmästarens kropp. För med planerna röjda har tillfället glidit dem ur händerna. Samtidigt som den olycksaliga markisen läggs i marken begravs också Kristinas alla förhoppningar om en kombinerad invasion av och flytt till Neapel. Så istället åker den något tilltuffsade drottningen tillbaka till Rom, där hela affären fått hennes gloria och hamnar på sniskan.
Hon blir mer eller mindre en person som blir hånad och utsedd som en fruktansvärd person, mördare, i både Frankrike men också i Rom. Får hon ett väldigt, väldigt skamfilat rykte som en person som inte går att lita på från den här tiden.
Det går så långt att påven vill porta henne från Rom, men Kristina har tur. För någon kommer till hennes räddning. Kardinalen Asolino, han som trofast stått vid hennes sida sedan hon dök upp i Rom för 2 år sedan, lyckas övertala påven och släppa in henne i stan igen. Men relationen med kyrkans överhuvud har fått sig en ordentlig törn. Skimret Kristina hade omkring sig när hon hälsades välkommen som katolicismens nya ljusgestalt är borta. För nu står det tydligt att hon inte alls är något gudfruktigt helgon utan en ärelysten maktspelare. Och hon är övertygad om att hon kommer kliva ut på den storpolitiska arenan igen. Hon behöver bara samla sig lite. Och hon har äntligen ett ställe att göra det på. Palazzo Riario kallas det och ligger nära floden Tiben. Det är ett vackert stenpalats, visserligen något slitet men med en rimlig hyra och en fantastisk trädgård där citronträd trängs med väldoftande jasmin. Kristina flyttar in och börjar på studs boa in sig. Nu kan hon äntligen packa upp sin magnifika konst- och boksamling som väntat på att få ett hem. Snart pryds hennes väggar av verk signerade mästare som Michelangelo och Caravaggio, och Roms nobles bjuds hit på storslagna fester. Men mitt i skapandet av sin vrå i världen nås den nu 32-åriga Kristina av ett chockerande besked. För hans läkare kom det nog inte som någon större överraskning. Kristinas kusin, den svenska kungen, har länge varit i dåligt skick. Ett ständigt ätande och lika glupskt drickande har fått midjemåttet att svälla. Så pass att han till slut elakt liknades vid ett klot. Oupphörligt har han också dragit ut i krig efter krig medan hälsan sviktat allt mer. Ett leverne som nu fått hans kropp att ge vika. I februari 1660 ger den 37-åriga Karl den 10 Gustav upp andan i Göteborg. Och krisen är ett faktum. Den som står näst på tur att ärva kronan, ensambarnet Karl, är bara en liten pilt på 4 år. Och nu får Kristina bråttom. För i det här osäkra läget behöver hon se om sitt eget hus. Hon vill få ordning på den där pengafrågan en gång för alla. Och kanske också se till att hon och hennes intressen inte tappas bort i det virvar som uppstått. Så livet i Rom måste än en gång sättas på paus. Och Kristina gör sig redo att återse sitt hemland. I oktober 1660 har de nyfikna åskådarna samlats i stora klungor på Stockholms gator. Kristina är tillbaka. Och när hennes vagn rullar in i stan hörs hurrarop tillägnade den före detta drottningen som nu återvänt som en europeisk celebritet. Men från de som styr Sverige i den här bräckliga politiska situationen hörs inga varma applåder. De möter hemvändaren Kristina med en strikt skepsis.
Man förstår inte riktigt vad är hon vill för någonting. Varför kommer hon tillbaks nu? Och man är väldigt orolig. Det är ju, man har bara en 5-årig arvföljare och man håller på att ordna en förmyndarregering. Och man är ju väldigt rädd för att Kristina ska försöka få en roll i den här förmyndarregeringen så att hon kan få en politisk roll. Och det försöker man ju undvika till varje pris.
Det är många som anar att Kristina har kommit hem för att än en gång klampa in i politiken. Och de har rätt. För klampa in, det är exakt det hon gör. Hävdar att hon visserligen avsagt sig tronen till Karl den 10 Gustav och hans ättlingar. Men skulle något hända den lilla nya kungen, borde kronan bli hennes igen. Men det köper inte herrarna i riksrådet. Man kan inte bara dyka upp från ingenstans och ångra en abdikation. Och Kristina måste lova att hålla sig på mattan. Och framförallt att inte lägga sig i den svenska tronföljdsfrågan. Om hon stökar till den så kan hon glömma de där riksdalerna hon utlovades när hon lämnade landet för 6 år sedan. Men det är egentligen inte tronen hon är intresserad av. Pengarna däremot, de behöver hon.
Jag försäkrar er att när jag har fått mina pengar ska jag inte stanna en timme till, utan hellre dö i fattigdom någonstans än leva i Sverige, dagligen utsatt för förolämpningar.
Borta bra men hemma bäst är inte direkt vad som genomsyrar Kristinas återbesök i Sverige. Hon vill så snabbt som möjligt lätta ankar igen och sticka tillbaka till sitt nya liv. Efter mycket om och men lyckas hon få hyfsat styr på finanserna och drar illa kvickt. 1662 rider hon trött och resdammig åter in genom Roms stadsportar. Lite mer stad vid kassan fortsätter hon bygga upp och snygga till sin trygga punkt, sitt Palazzo Riario. Dit kommer hennes vänner och hälsa på. Inte minst kardinalen Decio Asolinos närvaro skänker värme. Och det är inte bara en privat relation de har ihop, utan också något mer. Ett politiskt projekt. Påvens Vatikanstat är inte en fristad från politiska intriger, om någon nu trodde det. När en påve dör sammanträder kardinalerna för att utse en ny. Och självklart finns det olika åsikter om vem som ska bli den katolska kyrkans överhuvud. Därför bildas olika partier som lobbar för just sin kandidat. Och ett sånt parti blir Kristina nu medlem i. Det går under namnet Den flygande skvadronen.
Skvadronen Volante är ju en neutral fraktion, eller ett parti kan man säga, av kardinaler som är sammanslutna kring Asolino. Och det här är ju en sammanslutning som finns långt innan Kristina kommer. Men i och med sin vänskap med Asolino så har ju Kristina en halv fot inne i det här partiet, kan vi säga. Och hon stödjer det helhjärtat. Och de får en slags vågmästarroll, kan man säga, mellan de olika fraktionerna av kardinaler. Så att väljer de att ställa sig på den spanska sidan av kardinaler, men då vinner den sidan i nästa påveval. Och väljer de att ställa sig på den franska sidan, men då vinner den sidan. Så de är ganska viktiga, eller väldigt viktiga kan vi säga.
Det var ju med nöd och näppe Kristina fick komma tillbaka till Rom efter att den mordiska Monaldesco-affären solkat ner hennes rykte. Men nu pekar allt uppåt. Påvens värsta ilska mot henne verkar ha stillats. Nu med sin kära Asolino vid sin sida har hon en allt mer etablerad position i maktens korridorer i Vatikanen och en för en gångs skull rätt ordnad ekonomi. Allt borde vara bäddat för att den 36-åriga Kristina ska kunna leva sitt bästa liv. Men det finns både toppar och dalar kvar framför henne. Vi spolar historien framåt några år, till 1667. Och då befinner hon sig på botten.
Mina fingrar är så kalla att jag nätt och jämnt kan hålla i pennan. Det känns som allting fryser till is, även själen, på detta gudsförgätna ställe.
Det här skriver drottning Kristina till Decio Asolino i januari 1667. Det kalla gudsförgätna stället hon befinner sig på, det är Hamburg. Till den här finansmetropolen har hon kommit för att än en gång reda i sin dåliga ekonomi. Planen var också att åka hem till Sverige för att delta i en riksdag. Men när hon dundrade in på svensk mark möttes hon av en så kall attityd att hon vände på klacken innan hon ens nådde Stockholm. Så nu har hon fastnat i den här nordtyska staden i någon slags eländig limbo. Och det är inte bara pengaproblemen som gnager. Även hälsan har sviktat. Hon har värk i huvudet, känner sig orolig och kan inte sova. Ena sidan av kroppen smärtar och hennes läkare står handfallna. Men det är kanske inte bara fysiska plågor. För den 42-åriga Kristina visar också alla symptom på att lida av en annan svårläkt åkomma. Brustet hjärta. För breven hon får av Decio Asolino gör henne förtvivlad.
Här verkar det som att de har någon sorts argumentation fast på distans. Där det verkar som att Asolino har blivit irriterad och kanske lite nedstämd också av rykten som sprids i Rom mer och mer om att han och Kristina har en relation. Det finns mer och mer rykten om det, att kardinalen Asolino har den här relationen med Kristina. Och då verkar det som att han försöker ta lite avstånd från Kristina för första gången.
Det verkar som att Kristina blir dumpad på distans. Ganska fegt kan man tycka. Hon kan ju inte ens söka upp sin käraste och försöka reda ut situationen. Så det är en vilsen och övergiven drottning som sitter och deppar borta i Hamburg. Och kanske är det delvis för att få tankarna på annat som hon bestämmer sig för att rikta sitt fokus åt ett annat håll. Närmare bestämt österut. För i det polsk-litauiska riket står ett kungaval för dörren och Kristina kastar in sin hatt i ringen. Och att hon skulle väljas som monark där är faktiskt inte en så långsökt tanke. Hennes släkt, Vasaätten, har haft flera kungar på den polsk-litauiska tronen genom generationerna. Men frågan är om Kristina verkligen vill fortsätta den familjetraditionen. Hon som längtat till Rom, ska hon tillbringa sitt liv på ett kallt stenslott i norr och styra ett rike hon knappt känner till? Nej, det vill hon nog inte när allt kommer omkring. Hon verkar faktiskt mest lättad när valet till slut faller på någon annan. Men det är som att hon inte kan stå emot att gång på gång sträcka sig efter makten när den dyker upp inom räckhåll.
Hon är intresserad av det som en politisk roll medför i form av att hon hamnar i händelsernas centrum. Det var hon intresserad av. Hon ville vara en sån som folk pratade om. Hon skulle vara en som var på alla läppar, någon som folk flockades för att se. Men hon ville inte ha den politiska rollen med alla nackdelar som det innebar av ansvar. Mycket tuffa beslut, mycket frågor som hon var tvungen att personligen gräva ner sig i för att förstå. Det är hon inte intresserad av.
Drottning Kristina är en anomali i sin tid. En kvinna med hennes position och ambition, det är något exceptionellt. Och man vill gärna se henne som en förkämpe. En som öppnade dörrar och tog plats i rum där få av hennes kön getts tillträde. Men någon feminist är hon inte. Hon har faktiskt inte särskilt mycket till övers för kvinnor i största allmänhet.
Om man ska liksom försöka gå ner i hur hon faktiskt skriver och resonerar, så verkar det som att hon tycker att men de flesta kvinnor är hopplösa, helt omöjliga att göra med. Och hon har inte speciellt många kvinnliga vänner och vill inte umgås med dem. Men däremot så verkar ju inte det hindra någon som henne själv från att vara väldigt fulländad helt plötsligt. Så att hon verkar ha haft en väldigt komplex och egentligen helt motsägelsefull bild av vad hon tycker att kvinnor är. Och vad de faktiskt kunde göra.
Tiden i Hamburg blir ett vemodigt kapitel i Kristinas liv. Men brevledes håller hon koll på allt som händer borta i Rom. Och därifrån kommer äntligen en god nyhet. Efter att den sittande påven avlidit har kardinalerna sammanträtt för att hitta hans efterträdare. Och när den vita röken, som signalerar att en ny påve är utsedd, stiger mot skyn, så står det klart att valet har gått precis som Kristina och Asolinos politiska falang har hoppats. Ett sånt ljus i mörkret måste firas.
Hamburg, juli 1667. Inne i matsalen har de fina gästerna satt sig till bords för att avnjuta den påkostade banketten. Men inte heller det vanliga folket har glömts bort. På gatan bakom huset har Kristina installerat en vinsprutande fontän för att alla ska kunna ta del i festligheterna. Vilken begivenhet som firas har nog de som förser sig av rusdrycken inte funderat på. Men när skymningen faller framträder det tydligt. På den ståtliga byggnadens fasad har 600 små facklor placerats. Och när de nu tänds förstår man vad det är för slags fest som pågår där inne. För på den upplysta husväggen syns tydligt budskapet: länge leve påve Clemens den 9. Och då bryter ilskan ut. Stenar kastas mot huset och ljudet av krossat glas blandas med upprörda röster. Skocken av arga människor kommer allt närmare och hotar att tränga igenom porten. Ett varningsskott avlossas mot gatan, men det gör bara stämningen ännu mer uppretad. Då skjuts det skarpt. Kanoneld slungas rakt in mot människohopen. När krutröken skingrats ligger 8 döda kroppar på marken och blod flyter ner bland gatans kullerstenar.
Nej, Kristina verkar kanske inte ha tänkt igenom den här festen till punkt och pricka. Att fira en påve, den katolska världens jordiska härskare, i protestantiska Hamburg, där minnen av det skoningslösa religionskriget fortfarande lever, är riskabelt. Stadens magistrat har till och med avrått henne. Men föga förvånande har Kristina inte lyssnat. Hon har visserligen ställt upp några extra vakter och fyllt på sitt krutförråd. Men hon förebrår inte sig själv för att det slutade som det slutade, i blodsutgjutelse. Hon beklagar bara att hon låtit blod flyta eftersom vinet tog slut. Men hon inser nog ändå att hon inte är helt välkommen här. Och så snart det är möjligt och när hälsan tillåter gör hon sig beredd att lämna Hamburg och de mörka åren bakom sig. Jag väntar mig inte att ni ska komma och möta mig. Så skriver Kristina till hjärtevännerna Solino. Och kanske är det uppfylld av oro kring deras stundande återförening hon till slut närmar sig Rom i slutet av november 1668. Men om det är ängslan hon känner i sitt bröst så skingras den snart. För när hon når sista anhalten innan stan så står han där, tillsammans med 23 andra kyrkliga män. Där finns också det hav av blommor och den stab av tjänare som den nya påven budat dit. De är redo att ställa till med den pampigaste av välkomstfester i Kristinas ära. Allt pekar på att hon är efterlängtad. Säkert en skön känsla efter att ha varit en oönskad gäst på så många platser. Och några dagar senare kliver hon in genom porten till sitt älskade Palazzo Riario. Det har blivit höst, men en ljusare sort än den hon genomlevt i norra Europa. Blommorna i hennes trädgård bär fortfarande en blek färg, som ett sakta falnande minne av den sommar som nu går mot sitt slut. Och som en vacker höst kan man kanske också beskriva den tid som nu ligger framför Kristina. Trots den hjärtesorg Asolino orsakade henne i Hamburg med sina kyliga brev finns de fortfarande kvar i varandras liv. På vilket sätt, det vet bara de två. Men de fortsätter vandra sida vid sida. Och nu, 14 år efter att hon lämnade Sverige, lägger Kristina till slut de mest makthungriga drömmarna bakom sig. Hon är tillbaka i Rom och här kommer hon att stanna. Hennes ständiga rastlöshet består, men nu kanaliserar hon sin iver mot annat än politik. Hon startar en egen teater och en vetenskaplig akademi där gräddan av Roms kulturelit samlas för att diskutera språk, filosofi, vetenskap, astrologi, alkemi, ja, egentligen allt som är i ropet. Innanför Kristinas portar finns en frihet som inte går att hitta på så många andra ställen. För i Palazzo Riario är det hon som sätter reglerna.
Palazzo Riario blir en fristad i den meningen att det är inte jurisdiktion, var inte från staden Rom. Utan hon hade det ungefär som en egen, eller som en ambassad har, där hon bestämmer lagar och regler. Och hon hade ju som ett hov runt sig med väldigt olika hur många människor som bodde där, men det var säkert ett hundratal minst och uppåt. Och de levde ju enligt ett visst hovschema där och hade vissa kläder på sig och vissa ritual som de skulle följa och så. På det sättet så blev det också en fristad från resten av staden.
Kristina har äntligen skapat sin plats på jorden, sitt eget rike i miniatyr. Och kanske är det en tillräcklig tröst för de många om intet gjorda försöken att fånga den stora äran. Det är också här, i Palazzo Riario, hon i april 1689, 62 år gammal och med sin älskade Decio Asolino vid sin sida, drar sitt sista andetag. Mer än halva sitt liv levde drottning Kristina utanför det rike hon ärvde men aldrig riktigt ville ha. Och kanske blev tillvaron efter abdikationen och livet som ambulerande kunglighet inte exakt som hon hade tänkt sig. Den makt och härlighet hon sökte bortom Sveriges gränser nådde hon aldrig. Men man kan inte låta bli att fascineras av att hon, trots alla motgångar, vandrade genom livet med en oböjlig vilja och staka ut sin egen väg. Vad en andra tyckte om det.
Om man tänker sig hennes personlighet så tror jag man skulle kunna tänka sig att hon har lite drag av en grandios personlighet. Där allting ska handla om henne. Hon ska vara i händelsernas centrum. Men också så är ju det understruket eller pådrivet av den uppfostran hon har. Att hon är en monark, hon ska ärva tronen, hon är utvald av Gud och hamnar i den situationen. Så allting understryker också att hon har hamnat i det här. Både hur hon är uppfostrad och hur hennes personlighet var.
Kristina ville däremot ha en enkel begravning. Men denna sista önskan är det ingen som hörsammar. En drottning har dött och hon ska få ett kungligt avsked. Efter pampiga ceremonier och stora sorgeprocessioner förs hennes kropp till den magnifika Peterskyrkan. En viloplats som bara en handfull kvinnor i historien har förärats. Och den storstilade jordfästningen går helt i linje med Kristinas anmärkningsvärda liv, där hon aldrig och ingenstans gick obemärkt förbi.
Du har hört Petri historia av och med Elina Pärdal, Emilia Mellberg, Sardar Strad och Peter Jonasson.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.